En podcast från Aftonbladet Ledare.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Att Aftonbladets ledarsida förföljer Vänsterpartiet.
Men alltså, det klarar ju inte av makt och berusningen av den.
Det här är alltså vicepartiordförande i ett riksdagsparti.
Vilar någon slags förbannelse över jobbet som liberal partisekreterare?
Aktiekingen Mats Persson.
Jag kan coacha er hur man förlorar val, det är jag bra på.
Det här är Åsiktskorridoren.
Vi har hur mycket som helst att prata om idag. Vi måste börja med att prata om Liberalerna. Högt uppsatta liberaler hoppade av sina uppdrag igår. Det var först jämställdhetsminister Paulina Brandberg som sa att hon ville ha mer tid med familjen. Sen var det partisekreteraren Jakob Olofsgård som ville fokusera på sakpolitik, vilket känns som en konstig anledning att hoppa av ett politiskt uppdrag. Sen var det kanslichefen Oskar Våglund Söderström som inte riktigt gav någon annan anledning än att han ville hoppa av i god tid innan valet 2026. Varför hoppar alla liberaler av, Ulrika?
Jag tror att de inte vill sitta i regering just de här med Sverigedemokraterna.
Anders?
Skulle de inte ha upptäckt det tidigare i så fall?
Ja, men det är väl nu de hoppar.
Det är inte någon så här chockande nyhet.
Nej, men det kanske nu de måste hoppa för att låta någon annan kunna ta över.
Men jag tänker så här, om en hoppar, ofta är det ju så att om någon hoppar och någon annan ska ha dens uppdrag, så kanske den också hoppar. Så att antingen så blir väl han partisekreteraren eller kanslichefen ny då jämställdhetsminister kanske.
Mm.
Kanske till exempel?
Ja, han vill ju fokusera
skulle
på sakpolitik.
Oskar Våglund.
Alltså jag hittar bara på nu, jag har ingen som helst aning.
Förlåt Oskar, jag menar inget.
Det är din
illa med det här.
Jag tror att Anders menar det för detta partisekreteraren.
De här vill konstiga saker.
Okej, men jag kan inte så mycket om de här två herrarna. Paulina Brandberg känner man ju till, PGA-minister. Men däremot Jakob Olofsgård respektive Oskar Våglund Söderström har jag liksom ingen koll på. Är det sådana liberaler som kan tänkas hoppa av PGA-SD? Ulrika, vår liberala korrespondent här.
Ja, men alltså varför skulle de annars göra det? För jag tror inte att någon av de här tre... Hon lär inte bli jämställdhetsminister igen.
Nej, det verkar inte troligt.
Jag skojar. Mm. Och det känns inte som om det är därför de hoppar av. Jag tror bara att de hoppar av. Men det är alltså, det blir den fjärde partisekreterare nu för Liberalerna på 2 år. Undrar vad Johan Persson gör med dem.
Vilar någon slags förbannelse över jobbet som liberal partisekreterare, Kalle?
Nej, fjärde.
Det kanske det gör. Vem vet? Men som har uttalat den förbannelsen. Nej, men känslan är ju lite om som den här att Johan Persson leder orkestern på Titanic. Alltså det är ju den känslan att alla bara flyr mot livbåtarna för att det där skeppet är på väg.
Det var några som försökte Fanders. Säga det redan från början.
Ja, men om man tar parallellen till närmare Gud till dig så kan man ju säga att man kan ta parallellen närmare Liberalerna till Tyskland. För vi hade ett val i Tyskland alldeles nyss där det liberala partiet åkte ut. Och man kan ju då fundera lite på om Liberalerna har någon liksom överlevnadsinstinkt överhuvudtaget eller om det verkligen är Titanic. Jag har inte förknippat just liksom partisekreteraren med att det skulle vara någon form av liksom intern hemlig opposition som då nu skulle dyka upp. Alltså, utan det kan ju vara så att den lägst hängande frukten i sina lägen, det är ju ofta att det de säger är sant. Alltså att hon vill satsa på familjen. Han vill hålla på med sakpolitik. Han kanske dyker upp som kommunalråd någonstans eller någonting.
Men att alla avgår samma dag.
Låt oss i alla fall
misstänkt.
Låt oss i alla fall spekulera lite. Det blir ju roligare så.
Men om man inte vill jävlas med sin partiledare. I så fall har de ju haft det sjukt roligt.
Nej, men jag tänker att det skulle kunna vara så. Låt oss i alla fall få lufta tanken då. Det skulle kunna vara så att det är ett sånt principbeslut på gång. Alltså att man ska lätta upp då och kanske släppa in Sverigedemokraterna i en potentiell regering.
Äntligen håller med mig.
Och då kanske, om det är någonting sånt på gång så kan ju det vara en anledning till varför folk vill hoppa av nu innan det sker och inte orkar vara med i en sån uppslitande process som när det ska hända.
Men om man vill göra en politisk poäng av att hoppa av, då hoppar man väl inte av utan att berätta varför. Alltså det är en rätt rutten politisk poäng om man hoppar av utan att berätta varför för någon.
Men inte om man bara är totalt uppgiven och inte orkar mer. Då vill man bara,
men hur kan alla bli skiter i det här samtidigt?
Jag skiter ut mig. I'm done.
Jag tycker, jag tycker liksom det här saknas inte. Någonting i den här teorin. Jag gillar konspirationsteori i all ära, men det saknas något i teorin.
Anders, du liksom underskattar bara viljan av att ge upp.
Det är en bara otroligt stark mänsklig drivkraft att bara ge upp.
Ja. Framförallt om det handlar om SD.
Ja.
Till att vara mer, lite mer cynisk. Alltså, min första liksom reaktion, det de säger är antagligen sant. Men det är inte hela sanningen. Så brukar det vara. Så att antagligen är det så att hon vill satsa mer på familjen. De vill göra något annat i livet. Så va? Men sen är det ju ett parti som mår skitdåligt. Och det är klart att alla tre liksom, det var ju knappt, det kom ju liksom på gång fram mot midnatt. Det var så här, kommer de fjärde hoppa av innan klockan slår 12 liksom. Det var ju den känslan. Vem blir jämställdhetsminister nu då?
Om de vill jävlas ordentligt så gör de ju Jan Jönsson till det.
Oj, oj, oj. Det hade varit en rokad som heter duga.
Jan är ju i vägvals. Han är liksom Liberalerna, regeringskansliets värsta fiende.
Precis, och gängens. Han är alltså Stockholms politiker.
Jo.
Alltså bara för lyssnare som inte är lika nördiga.
De kanske ska försöka baila ut Romina Pourmokhtari. Gör henne
hon blir jämställdhetsminister.
På tal om folk som har gett upp.
Hon kanske blir kanslichef. Är det något mer vi behöver veta om de här avhoppen?
Det kändes inte som vi visste så mycket.
Nej, vi kunde för att spekulera. Gör inte Anders till manusförfattare för liksom den svenska versionen av House of Cards, för då blir det trist.
Anders är också, vi har haft en livlig diskussion på redaktionen den senaste dagen om Palmemordet. Apropå Svenska Dagbladets nya podd, utmärkt podd, kan jag rekommendera. Om ledarsidan ska ha en linje i vem som mördade Palme, frågan. Anders är ju då surprise, surprise, tror att det var Christer Pettersson. Otroligt in-character att välja det tråkigaste alternativet. Att Anders litar på samhällets institutioner.
Det gör han väl så inte.
Om man ska säga att han är dock den enda som är helt friad från det.
Precis, den enda som någonsin har friats för Palmemordet är Anders. Ulrika, vem tror du mördade Palme?
Krille.
Vilken av dem?
Christer Pettersson.
Mm. Jag tror då nämligen Krille A. Kalle.
Jag har liksom varit sån där som bara säger Christer Pettersson. Men nu har det hänt så mycket. Och jag orkar inte. Jag har gett upp.
Kalle lägger ner sin röst.
Det är min röda tråd genom den här podden. Ja. Man får ju upp.
Vänsterpartiet har tagit in lite hjälp utifrån, kan man lugnt säga. De vill bli mer regeringsdugliga och har då plockat in lite coacher, som de säger. Och de som vi känner till är Jakob Wallenberg och Anders Borg. De ska hjälpa Vänsterpartiet att förstå lite mer hur relationerna till näringslivet ser ut, hur det funkar rent praktiskt när man sitter i regeringen. Och målet verkar vara att man liksom inte ska bli överkörda av Socialdemokraterna i en regering. Vad tror du om det här, Ulrika? Är det bra att ta in Anders Borg som föreläsare för Vänsterpartiet? Kommer de lära sig något nyttigt?
Alltså, är det inte bara så att vi har ju alla, tror jag, varit och föreläst för andra partier. Det betyder ju inte att man hjälper dem. Men jag har ingen aning faktiskt. Men jag tror inte att det här är något sånt där. Jag tror att de har ett sånt där seminarium. Jag har varit på både Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna flera gånger. Och det har aldrig varit så att det har blivit att jag hjälper dem. Även om det brukar bli väldigt roliga diskussioner, så tror inte jag att det här är något sånt här organiserat vi ska hjälpa till.
Ja, men det sticker ändå ut att partiet har liksom skickat ut till sina företrädare, så här, ett 50-tal företrädare ska gå någon slags kurs i hur man sitter i regering.
Men det är väl inte så himla dumt. Alltså, har man aldrig suttit i en regering, aldrig varit inblandad i en regering, så är väl inte det, jag tycker inte att det är konstigt alls. Och jag, men jag har väldigt svårt att se att både, jag vet inte om det var Jakob eller om det var
Jakob Wallenberg.
Att Jakob Wallenberg och att Anders Borg berättar hur det funkar med relationerna till näringsliv. Jag tycker inte det är konstigt. Däremot om det framkommer att det finns en långsiktig sån här, någon slags relation där de ska hjälpa dem in i en regering och så, så är ju det ganska makalöst.
Ja, det hade varit konstigt. Men
det är ju väldigt många från, som har bakgrund i andra partier som pratar för andra partier, så att säga.
Ja. Anders, vad säger du? Tycker du att det är det så normalt som Ulrika hävdar?
Det är nog ganska normalt i sak. Jag har faktiskt också varit och pratat för Vänsterpartiet.
Jo, men inte som en...
Så.
Ja, okej. Okay.
Fast vi vet talat ju punkt, inte vad det är.
Nej, så att, ja. Det har jag aldrig om att säga, men det var
ganska
trevligt. Det var också ganska trevligt. Men jag tror att det är normalt, ja. Men jag tror att det här inte handlar om det, utan det här handlar om att de vill reta sossarna. Och jag tror att de lyckas ganska bra med det genom att liksom försöka framställa det här som att liksom Anders Borg och Wallenberg är deras vän. Det är ju staten och kapitalet, och det är en sån traditionell socialdemokratisk liksom relation med Wallenberg som de nu vill lite kliva in i här. Så det är liksom mer symboliskt än jag tror att Ulrika liksom erkänner här. Utan det är
nej,
att...
men jag försöker inte göra en grej av det, men grejen är den att jag själv har ju varit på Bomersviken massa gånger. Jag har varit lite, och pratat absolut, för personalen men på Miljöpartiet. Det är ju ingen hemlighet, men det betyder inte att det finns en organiserad relation mellan mig och de här partierna där jag sitter och bara här ska jag hjälpa dem in i regeringskansliet.
Men jag tror att det är så att just Wallenberg och Socialdemokraterna har en gammal relation som är liksom sen många, många decennier tillbaka. Och det är klart att när Vänsterpartiet använder det här som symbolik så spelar det en annan roll. Så. Sen är det nog så här också, tror jag, att Vänsterpartiet, det var lite roligt för Susanna skrev en text igår om detta där hon liksom konstaterade att det kanske skulle krävas något mer än just Wallenberg för att då Vänsterpartiet skulle bli regeringsdugliga. De har liksom andra problem. Och det var så roligt för jag twittrade ut den där texten igår, eller vad det nu heter, exade utan på X.
Mm.
Och då blev vice ordföranden i Vänsterpartiet som heter Ida Gabrielsson och skrev alltså, tror jag, 3000 teckens tweet. Alltså jag skojar inte alltså.
Är det lagligt?
Jag tror det. Om att Aftonbladets ledarsida förföljer Vänsterpartiet.
Ja, så kan man ju se det. Vi bevakar ju dem. Om man ser det som förföljelse.
Hon skrev så här.
Har du förföljt dem?
Inte rent fysiskt, men
inget
absolut.
Annat parti har erbjudit så mycket coachning och tips av ledarsidan som just V, skriver hon. Vilket naturligtvis är en liten överdrift eftersom vi nästan aldrig skriver om dem. Vilket kanske speglar deras betydelse i...
Vadå erbjudit så mycket coachning och tips?
Jag tror att hon uppfattade din text som coachning av Vänsterpartiet.
Jaha, okej. Okay. Ja, det kan man absolut säga. Det var ju väldigt handfasta råd. Sluta var rådet. Jag tolkar det här snarare som att Vänsterpartiet försöker bli sossar. Alltså det är ju verkligen det, är det de har hållit på med de senaste åren. Att de vill växa som parti, inser att det är ingen som röstar på Vänsterpartiet. De röstar på sossarna däremot jättemånga. Då blir vi sossar och då tar vi på oss bygghjälmar och åker på typ fackliga arbetsplatsbesök ish. Vi tar bort kapitalism ur partiprogrammen och mjuka till oss lite. Vi vill inte gå ur EU längre. Och nu även vi ska ha en personlig relation till Jakob Wallenberg. Eller? Har jag rätt? Har jag fel?
Nej, du har helt rätt. Det är ju precis det de har gjort. Just den här grejen med Jakob Wallenberg tycker de kan skippa. Men i övrigt så är ju det någonting positivt, väl. Att jag tycker att det är Vänsterpartiet har gjort en sån resa som ändå landat i att de är en bättre samarbetspart i alla fall i ett kommande regeringssamarbete. Så att jag ser ju positivt på det där. Men ja. De behöver ju inte Anders Borg och Jakob Wallenberg för att ta de här sista stegen, tycker jag.
Om jag ska vara ärlig, alltså det finns ju en väldigt stark... man vill ju retas när man skriver texter. Stort avslöjande här. Man vill ju gärna retas. Jag tycker egentligen inte att det är så farligt att de har tagit hjälp av Jakob Wallenberg. Det är lite fånigt kanske.
Men de verkar ta dig på allvar något oerhört. Alltså, hon skrev så här.
Det funkade.
Dessutom är jag, så här skriver hon då. Det här är verkligen nu snackar jag som en person som sitter i riksdagen, sitter i finansutskottet, som skriver så här om en ledarskribent. Dessutom är jag ska inte uttala det som jag tror att hon låter, men dessutom är jag lite förvånad över ledarskribentens kunskap om de rödgröna relationerna såväl som hur man styr departement och hur man på bästa sätt kan påverka i parlamentet.
Nu, det låter som en pilsnerfilm i alla fall.
Det här låter som ett skämt. Det här är alltså vice partiordförande i ett riksdagsparti som kommunicerar med Aftonbladets ledarsida, som där några då, till skillnad från den här personen, faktiskt jobbat i regeringskansliet. Så att det blir också så här, jo, vi kan kanske lite om hur man bedriver regeringspolitik och lite om hur ett regeringskansli funkar. Du går faktiskt en kurs just nu hur man gör, så att lite snällare tonläge kanske.
Bjuda in Anders som föreläsare, som coach.
Jag gärna det. Jag kan coacha er hur man förlorar val, det är jag bra på.
Ja,
Det
kan Ulrika också göra. Starkt.
Gör inte det som vis.
An offer you can't refuse, som brukar säga. Kalle, vad skulle du ha att bidra med om du skulle coacha Vänsterpartiet något? Vad skulle det passet heta?
Jag vet inte. Jag vill ju vinna till skillnad från det. Hur? Nej, jag vet inte. De kan få välja vad de vill ha.
Något med hockey kanske. Stryktipset.
Jag är en allätare.
Hur du vinner på stryktipset.
Kan du berätta varför de ska heja på Modo?
Nej, ja, men herregud Anders. Det är
Anders vet inte vad Modo är.
Nej, han förstår inte vad. Nej, Leksands IF håller jag på för the record.
Tidningen AIP, Aktuellt i politiken, har avslöjat att Mats Persson, arbetsmarknadsminister och liberal, köpte aktier i Axfood, alltså företaget som äger bland annat Hemköp och Willys, så flera matjättar, den 21 februari 2023 för ungefär 22 000 kronor. Det är alltså samtidigt som det var jättestor matpriskris och regeringen pratade jättemycket om att matjättarna måste skärpa sig och sänka priserna och så vidare. Mats Persson har sedan tagit del av bolagets utdelningar. Han har gjort sådana här saker tidigare. 2023 köpte han för 75 000 kronor ungefär i Handelsbanken mitt under den här bankkrisen, där de fick massa kritik för att de tjänade massa pengar på höga räntor. Mikael Damberg kallar det här för att Ulf Kristersson har släppt lös en spekulationsminister. Är det korrekt beskrivet? Anders?
Alltså, det är ju lite, jag tror att ganska många tycker det är lite stötande att regeringen A inte gör någonting åt att matjättarna liksom höjer alla priser, och matjättarna höjer priserna så mycket nu att det påverkar inflationen. Att liksom det är så dramatiska prishöjningar så det skadar hela samhället. A. B. Att ministrar i samma regering som inte gör ett skvatt åt matjättarna köper aktier och tjänar pengar på att matjättarna höjer. Alltså jag tror att ganska många tycker att det är stötande. Så jag tror att, återigen, det vore bättre om regeringen slutade spekulera i aktier. Alltså alla skulle vinna på att ministrarna inte gör sånt här.
Aktiekingen Mats Persson verkar verkligen gilla oligopolmarknader, som att han då går in tungt både i matjättar och storbanker. Vilket ju också är då väl, som Anders säger, lite ironiskt, som att då är, det är ju någonting som regeringen verkligen har ansvar för att lösa. Alltså de behöver ju öka konkurrensen både på livsmedelsmarknaden och för bankmarknaden, eller räntemarknaden.
Kommer han få sparken? Mats Persson, är det här tillräckligt allvarligt för att bli en stor skandal?
Är det en Landerholm, vill jag på säga? Nej, det är inte en Landerholm. För jag tror, det här är liksom inte riktigt en sån sak som på något sätt strider mot hur borgerliga politiker brukar göra. Alltså, hade en socialdemokrat gjort så här, då tror jag den hade fått sparken. Men jag tror att en högerman eller en liberal kan i godan ro spekulera hur mycket som helst. Det spelar liksom ingen roll.
Det är det folk förväntar
sig det här av dem. Liksom.
De vill tjäna stålar.
Ja, men det är klart att de vill tjäna pengar på aktier. Medan jag tror att en socialdemokrat skulle ha ganska svårt på nästa ABF-möte att förklara varför den köpte aktier i Axfood när matpriserna går upp. Men jag tror att det är lite double standards här.
Det har ju varit mycket sånt här på sistone också. Maria Malmer Stenegard, som är utrikesminister nu, köpte ju aktier i ett försvarsbolag i samband med regeringsbeslut som skulle gynna det
bolaget. Det är samma sak där. Tänk om Margot Wallström hade ena dagen åkt på nedrustningskonferens, nästa dag åkt till FN och tredje dagen köpt vapenaktier. Alltså, tror ni att Margot Wallström hade, hur hade det sett ut liksom? Det hade inte funkat en minut. När Maria Malmer Stenegård gör exakt detta, ingen bryr sig. Mm. Så det är liksom helt olika regler som gäller för högerpolitiker och vänsterpolitiker här.
Håller du med, Ulrika?
Nej.
Utveckla.
Alltså, alla de här politikerna gör en massa saker, och det är väl det att man, när man blir, man, alltså en del klarar ju inte av makt och berusningen av den. Jag kommer ihåg när vi kom in, så de som hade haft det tidigare, så hade varit statsråd i Bildt-regeringen, de var ju mycket enklare att hantera och betedde sig ju normalt. Mm. Men folk som har fått...
Men när de hade betalt tv-avgift och så?
Nej, men de var inte vana vid att civil olydnad kunde straffa sig, så att säga. Men jag tror att det är jätteviktigt att ta med sig att man måste träna på makt för att kunna hantera den. För det är en berusning.
Liberalerna kan inte hantera makt.
Ja, men vi ska väl också bara ha ett helt annat regelverk för det här.
Alltså, så är det, men det finns ju redan ett regelverk som heter paragraf 5-ärenden.
Ja, men det är liksom
de
för...
skiter ju uppenbarligen i det. Så att jag tycker ändå att så länge vi har paragraf 5, jag har legat på ett golv med massor med perma för varenda statsråd och kollat vad det de äger och vad de måste avyttra och så vidare för att inte åka dit. För man har inte alltid koll på att du kanske har fonder i den bank som du tillhör och så vidare. Mm. Så att det finns sätt att gå tillväga här. Det är bara att folk inte har valt att hjälpa att göra det. Liksom.
Ja, nej, men till exempel att bara se till så att vi har regler som säger att ministrars portföljer får förvaltas av en oberoende part.
Ja, så det vore väl en toppenlösning.
Ja.
Men de kommer säkert komma runt det ändå, vet du, så ja. Kalle.
Ulf Kristerssons spekulationsminister kommer att stå sig.
Jag har lite på någon som har makt.
Men det finns en typ av skandal som inte har kommit ut, som jag tror är en underliggande skandal här.
Nu kommer den, 1 april.
Nej, men jag tror det är en underliggande skandal som finns under aktierna. För aktierna är ju ägandet, men det andra är ju lobbyismen. Ett antal av ministrarna i regeringen är ju lobbyister, med bakgrund i en verksamhet som styrelseledamöter, lobbypersoner, skolministern är skollobbyist och så vidare. Alltså, den typen av personer har ju naturligtvis en räcka av finansiärer och personer som har betalat dem. Och här har vi ju då att han betalar någon annan, och det är en skandal. Men det är en sån skandal som också skulle behöva sitt regelverk, att du faktiskt inte, den här hopblandningen mellan pengar och politik behöver liksom upphöra. Och Sverige har, vi är ett u-land när det kommer till uppdelningen pengar och politik.
Kan tipsa om Johannes Klenells nya bok Bananrepubliken Sverige, som behandlar detta på ett ypperligt sätt. Med det måste vi nog avsluta dagens podd. Tack alla som har lyssnat. Tack till Kalle, Anders och Ulrika. Jag heter Susanna, och nu visar Anders...
Nu kom den nya jämställdhetsministern. Nina Larsson blir Sveriges nya jämställdhets- och arbetslivsminister.
Toppen, då fick vi lite avslut i den frågan. Tack igen allihopa. Vi hörs igen snart.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet Ledare. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.